Sverige har världens bästa sjukvård, i alla fall rent medicinskt sett. Men varför fungerar den ändå inte för våra patienter? Lina Nordqvist är riksdagsledamot för Liberalerna och partiets sjukvårdspolitiska talesperson. Hon vill att sjukvården ska kunna vara småskalig och att en medicinskt ansvarig läkare ska kunna bli anställd på en kommun. Hon vill också att man ska ta bort många administratörer och helt bygga om vårdens digitala infrastruktur. Välkommen till Starbrink.
Hälso- och sjukvård har blivit en av väljarnas eller människornas allra viktigaste fråga när man frågar vad man tycker är viktigt i politiken. Och en av dem som har stort ansvar för hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige, det är Lina Nordqvist som är riksdagsledamot och sitter i det mäktiga socialutskottet i riksdagen. Hon är också, har också vården som sin profession som diabetesforskare. Och idag är Lina gäst i min podd. Välkommen!
Tack snälla för att du får komma hit.
Lina, varför blev det Liberalerna?
Jag har nog alltid tagit för givet att det är Liberalerna jag hör hemma i. Jag kommer ihåg att jag blev jättearg när vi i mellanstadiet skulle göra en sån här övningsskolval. Och jag fick Centerpartiet som resultat. Och jag tänkte, det här, det är ju fel på det här testet. Sen när det väl var dags att på riktigt engagera mig, då hade jag haft en del förtroendeuppdrag inom universitetet och doktoranduppdrag inom studentkåren. Och så var jag verktygslös när jag gick ifrån dem där. Tänkte jag, men politiskt måste det ju gå att påverka forsknings- och utbildningspolitik och skapa bättre sjukvård och så. Först läste jag dåvarande Folkpartiets partiprogram och så tänkte jag, men nej, men det är ju fel. Det finns ju flera saker här som jag inte håller med om. Vad konstigt det blev. Då har jag trott fel hela mitt liv. Men sen när jag läste alternativen så insåg jag att nej, det är ju det är Liberalerna jag hör hemma hos. Även om jag
typiskt
inte håller med om allt så är det väldigt nära.
Typiskt lite folkpartistiskt att gå grundligt tillväga och läsa partiprogram, ja. Tänker jag.
Men vilken chock när jag insåg att jag inte kunde instämma i allt. Men det är det som är så härligt, tänker jag, med ett parti för individualister och med demokrati, att det förändras ständigt. Och vi tar fram och förändrar vår politik och ser till att den passar verkligheten och utmaningar och vardag.
Mm. Men du, i din profession så har du har ju verkligen lagt ditt yrkesliv på att utforska och försöka hitta nya lösningar inom viktiga hälsoområden. Diabetes är ditt ämne. Hur väcktes engagemanget för hälsa?
Jag tror att det har funnits där hela tiden. Alltså jag tänker, man ser släktingar bli skörare och märker att det finns så fantastisk sjukvård men arbetsvillkoren sviktar. Eller det finns hela tiden nyhetsartiklar som säger att om 5 år kan vi bota diabetes. Och sen 5 år senare så är det samma nyhetsartiklar. Om 5 år kan vi bota diabetes. Och alla sammantaget så gör allt det här att jag tänker att nej, vi kan faktiskt bättre. Vi har ju världens bästa sjukvård. Men med tanke på hur bra vi skulle kunna vara så tror jag att vi kan bättre. Och väldigt mycket av det handlar ju faktiskt om, tänker jag, vad gör staten? Vilka ramar och möjligheter ger staten? Hur mycket detaljkontroll håller myndigheter på? Men vad säger du själv? Du är ju en av dem som drabbas av all denna detaljstyrande och baksäteskörning som staten håller på med. Jag tror inte den hjälper, faktiskt.
Nej, jag skulle väl önska mera tydlighet och mera styrning där den behövs, så att säga. Jag tycker i och för sig att det är bra det här med att vi har mer av den högspecialiserade vården, att den styrs mer, det tycker jag är jättebra. Och att Sverige har samlat ihop sig kring att utveckla cancervården på ett nationellt, det tycker jag också är väldigt bra. Men jag tror att många blir frustrerade, inte minst människor som arbetar i vårdens vardag, över den stora detaljregleringen som kommer både från staten men också från regionerna och ibland från vårdgivarna själva. Och att det här med tillit och så får lite för lite utrymme, det tror jag.
Mm. Ja, det tror jag verkligen också. Och jag tänker att apropå det här med att det ständigt är 5 år kvar till ett stort medicinskt genombrott till exempel, vilket ju var det som gjorde att jag gav mig in i forskningen och sen gjorde också att jag gav mig in i sjukvårdspolitiken, så tänker jag att den tiden för att ta fram alltså både grundforskning, kliniska prövningar för att förbättra arbetsmetoder, den tiden skulle finnas om vi inte hade detta extrema kontrollbehov och la så mycket tid på överbyråkrati och papper. Så att detaljstyrningen är verkligen, den är skadlig, tror jag. Både för, såklart för att den får människor att känna sig inlåsta och får dem att vilja byta jobb. Men också för att det faktiskt hindrar oss från att göra vården så där bra som den kan bli.
Mm. Men du, se, du sitter ju i riksdagen och i riksdagen bestämmer ni ju en massa viktiga saker. Vad är de reformerna då som behövs för att frigöra vårdens kapacitet och frigöra den här medicinska utvecklingen som vi alla vill se? Och det, man måste ju säga, det händer ju naturligtvis väldigt mycket positivt också. Men det är ju som du säger, vi lite står och stampar. Vad är dina reformer? Vad
skulle du vilja? Till att börja med, det är klart det händer mycket positivt. Det är väl det att sådana som du och jag som kanske inte har så mycket tålamod tycker ju alltid att det borde gå ännu fortare för att man vet hur mycket bättre det skulle vara. En viktig sak tror jag är att sätta tydliga ramar. Att säga att det ska gå att ha nära till vardagsvården var du än bor i Sverige. Därför måste det vara enkelt att driva småskalig vård vare sig det handlar om förorter eller glesbygd eller landsbygd. Det ska gå att ha en medicinskt ansvarig läkare. Det ska till och med vara tvång, tycker jag, för kommuner. Men hur kan det vara så att man har en medicinskt ansvarig på sjukhus och vårdcentraler men inte i kommunerna fast en mer än fjärdedel av all vård faktiskt bedrivs där? Så sådana ramarna måste staten sätta, tänker jag. Men sen tror jag att det är precis lika viktigt att vi ser till att backa undan. Och då är det nog inte framförallt riksdagen, utan det handlar mycket om regeringen i sina förhandlingar med regioner och så. Att man backar undan från all den här längtan att, ja, men om vi säger att vi satsar 70 miljoner på ambulanssjukvården, då så att vi visar att vi bryr oss om den. Och visst, ambulanssjukvården är jätteviktig, men 70 miljoner är oerhört lite i ett helt land. Och det är mycket av de här riktade statsbidragen och presskonferenspengarna går till. Det blir ju i praktiken projektledare, toppadministratörer och annat. Så jag tror att vår utmaning i socialutskottet, men framförallt tror jag faktiskt på socialdepartementet från regeringshåll, det är att ha bättre ramar och väldigt tydlig styrning när det gäller ramarna. Men att sluta grotta i sånt som i praktiken leder till färre sjukvårdsutbildade men fler administratörer. För det är fel väg att gå. Vi har redan idag fler administratörer än vi har läkare i regionerna. Jag tror inte att det leder till friskare befolkning faktiskt. Vad tänker du? Vad skulle du vilja att jag gjorde? För du är ju den som drabbas av när jag och mina kollegor fattar dåliga beslut. Eller när regeringen fattar dåliga beslut.
Ja, nej, jag känner mig inte så drabbad. Jag tror att det är patienterna förstås ytterst som drabbas av att vi har en vård som inte riktigt hänger ihop. Jag är jätteglad för det beslutet som har fattats om att vi ska gå mot en fast läkarkontakt som vi alla patienter ska få välja. Det är ju en fråga som Folkpartiet på sin tid har drivit från, jag vet inte hur länge, men på 90-talet var det en jättestor fråga och då införde man ju stor reform. Nu kanske den kan, ja, som revs upp då, men nu kanske den kan bli verklighet, för nu finns det ju mycket bredare förankring. Jag tror att det är helt avgörande. Att låta digitaliseringen verkligen slå igenom och är också jätteviktigt. Och där tycker jag att riksdagen och regeringen har en stor möjlighet att skapa någonting bra. För att om 1900-talet bestod av stora reformer inom infrastruktur, så handlade ju det om vägar och järnvägar och hamnar och flygplatser och sådana där saker. Jätteviktigt för sin tid. Dagens stora infrastruktur, investering, vårt stora gemensamma välfärdsprojekt i infrastruktur, tycker jag är digitalisering. Det måste det vara, och det får inte bli någonting som bara är anpassat efter friska 40-åringar i innerstan i storstäderna, utan det här är framförallt en utveckling som människor i utsatthet på olika sätt har nytta av. Bor man lite otillgängligt så är de digitala tjänsterna fantastiska, om de görs tillgängliga. Det tycker jag är en huvudfråga. Du nämnde ju, Lin, förlåt, nu bara pratar jag på. Vad ville du säga?
Nej, jag ville bara säga hurra. Jag håller helt med. Och jag tänker, det var så talande, tyckte jag, när du sa det här med de gamla infrastrukturfrågorna som mer handlade om väg, järnväg och så vidare. För faktum är ju, tänker jag, att en väldigt grundläggande förbättring, det vore ju att vi slutade behandla den digitala infrastrukturen i sjukvården som om den vore en järnväg där man kan byta tåg, alltså rälsbredd, helt plötsligt. Ja, nu kör du från den privata vårdcentralen till sjukhuset, nu får du kliva av, för rälsen är olika bred. Nu kör du över en länsgräns, du får kliva av, för rälsen är olika bred. Men precis så gör vi ju faktiskt när det gäller digital infrastruktur. Det går inte att se någonting om vad som händer med patienten i kommunen, trots att det finns oerhört mycket vård där. Ibland går det inte att se vad som händer på ett sjukhus när man är ansvarig husläkare på vårdcentralen. Och det går väldigt sällan att enkelt ta reda på vad som har hänt i en annan del av landet när patienten har varit i en sommarstuga eller på resa eller någonting annat. Så där behöver vi ju verkligen, jag tror det skulle göra väldigt mycket för både patientsäkerhet och för arbetsmiljö om man kunde se till att det ska vara kompatibelt. Det här är grundläggande krav för att vården ska funka. Man måste kunna hålla ihop patientens information. Det ska vara patienten som avgör vad man delar med sig av, inte några konstiga gränser. Men fortsätt du. Jag ville bara
hålla med. Jag är så nyfiken på du. I din position så har ju du säkert en bra överblick av sjukvården i Sverige, men kanske också en internationell blick på hur väl står vi oss. Du sa inledningsvis att vi har världens bästa sjukvård. Stämmer det? Har vi världens bästa sjukvård?
Ja, faktiskt. Många av de forskare som jag lyssnar på eller tvingar prata med mig eller läser rapporter från, de är ganska tydliga med att eftersom de medicinska resultaten är otroligt bra i Sverige så är det viktigt att vi inte gör några revolutionerande, omstörtande förändringar, byter huvudman eller vänder upp och ner på allt. Därför att vi är otroligt bra i det som är lätt att sammanställa i siffror, så att säga. Men däremot när det gäller kontinuitet, när det gäller trygghet, bemötande, det som faktiskt avgör väldigt mycket av hur en människa mår i sin vardag, där har vi problem. Och där behöver vi ju precis det du beskrev. Vi behöver den här husläkarreformen som vi har kämpat för sedan 70-talet. Den måste ju äntligen få genomföras utan att rivas upp. Och vi behöver tiden i vården och frihetsgraderna i vården så att man kan skapa sjukvårdsanställda och yrkesgrupper och patienterna tillsammans. Det hänger på. För överlevnaden och resultaten efter stroke och hjärtinfarkt och annat, där är vi redan bra. Men många känner sig lite, vad ska jag kalla det för? Ja, men lite liksom svävande i luften, lite luftlandsatta i sin sjukdom därför att tiden saknas. Och bemötandet blir ju sämre förstås när alla runt omkring är stressade.
Jo, där får vi ju, det är min bild också, att den medicinska kvaliteten är Sverige långt framme. Det ser vi i olika rankings. Och jag är ju superstolt över den sjukvård som vi har i Region Stockholm. Universitetssjukhuset Karolinska alltså rankas som 10:e bäst i hela världen. Man blir ju otroligt stolt över det. Vi ligger långt framme i Sverige när det gäller många cancerdiagnoser och neonatalvård och annat som är verkligen fantastiskt. Men är det inte en väldig kritik också? Det möter jag mot hur sjukvården fungerar. Och då tycker jag ofta att den handlar ju om just det som du var inne på. Bemötande, tillgängligheten, kontinuiteten. Där tycker jag inte att vi ska vara så nöjda i Sverige. Men jag tycker inte vi ska skopa ut till hälso- och sjukvården. För det vore fel när den är så. De som verkligen är svårt sjuka får ju nästan alltid en helt fantastisk vård. Men den här vardagslunken är många människor frustrerade i.
Absolut, och med rätta skulle jag säga. Men det som blir vårt ansvar då är ju att förändra och förbättra det som inte duger. Och det handlar ju mycket om hur blir min vardag, hur delaktig känner jag mig? Känner jag mig trygg? Är jag säker på att de förstår vad det är jag menar? Att de har tid för mig när jag behöver stöd? Att ändra på det, men utan att kasta ut de här fantastiska resultaten. Vi vill ju inte få en sämre överlevnad eller fler biverkningar. Det vill vi ju inte ha. Så vi måste lösa det som faktiskt är problem, men utan att skapa nya problem. Det skulle jag säga är utmaningen. Och jag tror att många förtroendevalda från väldigt många olika håll kan vara ganska frestade att försöka hitta någon sorts någon gårdist, alltså något Alexanderhugg. Om jag bara gör så där, då är det väl bra. Om jag förbjuder allt som är privat, eller om jag säger att staten ska sköta allt, eller kommunerna ska sköta allt, då är det väl bra. Eller om jag kontrollerar och följer upp ännu mer. Eller om jag ger företagen enorma möjligheter. Så att allt ska konkurrensutsättas. Då måste de väl ändå sporra varann och bli bättre. Men jag tror att det finns ingen sån en enda lösning. Utan jag tror att väldigt mycket handlar om att de som är riktigt duktiga och verkligen vill arbeta i sjukvården måste ha världens bästa förutsättningar. Att kunna ta sig tid både för de patienter de har idag och för att göra något bättre för de patienter de får imorgon.
Mm. Jag tycker vården måste bli bättre på att liksom utgå från patienterna. Jag tycker ibland att jag hamnar i diskussioner med företrädare för olika verksamheter inom vården som har lite inifrån perspektiv. Och det kan jag verkligen förstå. Det är klart att arbetsmiljö och hur det funkar på jobbet och om man känner sig pressad och så. Det måste man ju nog såklart göra någonting åt. Men vi måste ju hela tiden forma vården utifrån patienternas perspektiv. För det är ju för dem vården, vården finns till. Och då tänker jag att vi skulle kunna bli bättre i Sverige på att lyssna på patienterna. Ett sätt att göra det är ju att ha valfrihet. Då får man ju verkligen lyssna på vad patienterna vill gå någonstans och så kan man följa vad är det som är så bra med det som är särskilt uppskattat hos patienterna. Det är ju ett sätt att öka patienternas makt och inflytande och påverkan på sitt eget liv. Men jag tänker också att man kan inkludera patienter bättre än vad vi lyckas med idag, i alla fall generellt. Det finns säkert många goda exempel i arbetet i vården också. Lyssna, vad är det som är viktigt för just dig? Och det är inte alltid som man vet det innan. När jag har följt anhöriga i vården, jag har haft tur att vara frisk i huvudsak själv, men när man har följt med anhöriga så kan man ju själv bli förvånad över vad de lyfter fram som viktigast. Det är inte alltid att man ska få den tyngsta medicinen, utan det är att man ska liksom få vara med och känna sig delaktig och så. Det är ju rätt viktigt tycker jag att vi har den öppenheten.
Absolut, jag håller helt med dig. Det gäller att inte ta för givet att för att man har en viss utbildning vet vad andra tänker och vad som är viktigt för dem. För det är något helt annat. Att veta vilken blodtrycksmedicin som är bäst för en person är ju inte samma sak som att veta vad i den personens vardag som är det allra viktigaste. Vad vill du helst? Vill du vara mindre orolig? Vill du orka åka till din vinterhebre? Vad är det som spelar roll för dig? Och då kan du sluta med att det är den näst bästa medicinen man ska ha. Vem vet? Det gäller ju verkligen att lyssna.
Ja, för det är människans liv och det är det närmsta man har på något sätt. Det är ju sin egen hälsa eller sin näras hälsa. Men du, vi är ju mitt i den värsta krisen som jag hoppas att vi någonsin får uppleva som nation, i alla fall sedan krigsåren på 1900-talet. Det är ju något som bara går rakt in på huden på oss som är engagerade i det här, och jag tror på varenda människa. Det är ju så många människor som har gjort sådana enorma uppoffringar, isolerat sig själva, inte träffat sina nära och kära, undvikit att göra saker som är viktiga i livet därför att man vill skydda sig själv och andra från smittan, och alla sitter och väntar på det här vaccinet. Men vad är den viktigaste lärdomen av den här resan som vi är mitt i, tänker du, för svensk hälso- och sjukvård?
Ja, vi har många lärdomar. Man kan väl säga, om jag börjar precis när pandemin var på väg att dra över oss, så ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Hallengren. Där jag sa, men hur är vi beredda? Har vi beredskap för detta? Vet vi att sjukvården kommer mäkta med? Vad kommer hända om ekonomin kraschar? Och det här var i januari förra år, ganska exakt ett år sedan faktiskt. Och svaret då, det var ganska happy-go-lucky som jag uppfattade det. Regionerna ansvarar för sjukvården, de har ett formellt ansvar både i krig, fred och i nödsituationer, och det här ska nog gå bra. Och nu, det är ju helt uppenbart, tänker jag, att det fanns inte beredskap. Hade vi haft en annan beredskap så tror jag att vi hade varit i ett annat läge. Om vi hade haft en on-knapp för att ställa om till nationell produktion av skyddsmateriel och betalat någon liten avgift för att olika blöjproducenter eller handduksproducenter skulle kunna slå om när det behövdes, då hade vi haft en mindre panikartad situation. Och om vi hade på samma sätt haft en möjlighet till nordisk eller europeisk samproduktion av vissa läkemedel och inte förlitat oss helt på lägsta pris och hamnat i att vissa hjälpämnen bara tillverkas på en enda plats i världen. Och om den fabriken havererar eller alla blir sjuka samtidigt, då står vi där. Så att beredskapen hade verkligen, tror jag, kunnat göra skillnad om den hade funnits där.
Men Lina, du, när du pratar om beredskap nu, då tolkar jag det som att det är det här att vi ska vara förberedda när det gäller materiell, när det gäller läkemedel, och du har ju jobbat för att vi ska ha ett nationellt lager av viktiga läkemedel som vi kan ta fram och använda oss av i en krissituation. Du har inte fått med dig riksdagen än, men arbetet fortsätter och det verkar ju som fler och fler ändå fattar att det där är nödvändigt. Och så kände vi ju det från regionens sida också. Vi identifierade, våra medarbetare var det ju som tidigt identifierade att vårat lager, vi hade ju ändå ett lager men alldeles för litet, det kommer inte att räcka, det här går inte, vi får inga leveranser. Och kontaktade statliga myndigheter, och det var då kände jag att det här funkar inte riktigt, för då började man kasta den här heta potatisen mellan sig. Och det var ingen som sa, okej, nu det är jag som är ansvarig, nu tar jag tag i den här frågan, utan det blev... Ja, det blev liksom ett skuldbeläggande eller så. Ingen ville riktigt ta i det. Först regeringen efter ganska mycket diskussioner och tjat pekade och sa att nu får Socialstyrelsen och MSB och Folkhälsomyndigheten inom sina olika områden ta tag i de här olika frågorna i samarbete med regionerna. Och det var ju, ja, det var ju bra, men lite sent. Och, så jag delade din uppfattning att det där måste vi göra någonting åt. Men samtidigt tycker jag att vi ska vara stolta över vad sjukvården hade i sin beredskap. Alltså vilken otrolig organisation. Och då pratar jag inte bara om Region Stockholm, utan jag pratar om de enskilda sjukhusen. Vilken otrolig förmåga att ställa om och se människors behov och hela tiden utöka kapaciteten. Det har ju naturligtvis kommit med ett väldigt högt pris. För många har ju slitit enormt hårt och blivit väldigt, väldigt trötta.
Ja.
Men helt otroligt att se den här omställningen och engagemanget från invånarna. Hur många tusentals människor som hörde av sig och sa, ja, men jag vill vara med och bidra. En del med vårdutbildning som bara kunde gå rakt in och börja jobba, och andra som inte alls hade någon vårdutbildning men kände så viktigt ändå att få vara med och hjälpa till, och satt och gjorde såna här visirer och grejer som det var brist på i början. Så jag tycker att många är arga och skäller jättemycket, men jag vill också ta till mig av skället i den mån jag ska ha det. Ska ju det naturligtvis rimligt och bra att utvärderas och sådär. Men samtidigt en stor till alla människor i Sverige som verkligen har gjort så enormt mycket. Vad vi förmår sluta oss samman när det krävs.
Ja, och i det, förlåt nu om jag målar brunt och grått på din väldigt färgglada och positiva beskrivning. Men jag tänker i den mån, eftersom du bad om lärdomar, så tänker jag att det är också en lärdom, därför att den där fantastiska omställningen och den här enorma kraften i att vara snabb och agil och kunna vrida och vända och klara helt omöjliga uppgifter på väldigt kort tid. Det hade ju varit helt omöjligt om man inte hade gett lite större frihet, kortat beslutsvägarna, skapat en större öppenhet för att vi kan inte utreda allting in absurdum, utan vi måste testa, skruva. Och det, där tror jag vi kan lära oss mycket av att om vi hade lite samma tänk från statligt håll i hur man tycker att regionerna faktiskt ska utföra sitt arbete, då tror jag vi skulle kunna få till snabbare förändring och klokare förändring även i, så att säga, fredstid, även i vardagen. Om man sa att, ja, men testa i liten skala om det är någonting ni är nyfikna på. Se till att hålla koll på hur det går. Följ upp det som är bra och dåligt. Utöka när det blir bra. Men alltså våga testa. Blir det fel så avsluta det försöket med den här nya schemamodellen eller arbetssättet eller vad det nu kan vara.
Men det där tycker jag är väldigt intressant. Vi ska ju naturligtvis inte måla upp någon glättig bild av att allt var toppen i pandemin, för det stämmer ju inte med verkligheten naturligtvis. Det har ju varit enorm påfrestning för jättemånga människor. Men det är också ganska många medarbetare i vården som säger till mig att ja, men det är tufft, men det är också fantastiskt. Nu får vi jobba med det som är viktigt. Nu har vi skalat bort det här pålagorna av en massa administration kanske och sammanträden som inte leder någon vart och så. Utan nu jobbar vi med patienterna, och det är det vi har utbildat oss för. Det där måste vi också ta till oss. Jag tänker också att det är ju vissa saker som har varit så här långa processer och vi undrar när ska det där hända egentligen. Det är, plötsligt händer det. Jag tänker på digitaliseringen till exempel. Plötsligt så har svenska folket i rätt hög grad vant sig vid att använda digitala tjänster. Tycker att det är ett bra sätt att möta vården. Inte alltid och inte i alla sammanhang och inte vid alla tillstånd. Men i många fall väldigt bra. Det är ju en positiv sak som hände genom pandemin. Så det finns ju bra saker också som jag försöker ändå lite halmstråaktigt hålla i. För att jag tycker att det är så tungt i övrigt med
pandemin. Jo, men du har ju helt pandemin. Rätt. Alltså det är ju inte halmstrån. Jag tänker bara att det blir en ännu större potential. Om precis det du säger, alla de här faktiskt väldigt positiva sakerna som ger kraft. Och där man ser att, men oj, hur var detta möjligt? Alltså, vi har väl båda blivit djupt imponerade många gånger under det år som gått. Och där tänker jag att där gäller det också att tänka, vad gjorde det möjligt? Finns det något jag gör i vanliga fall, i min vardag, när jag fattar beslut, som kan göra det ännu enklare att göra det, mer av det här i vanliga fall? Och finns det någonting jag kanske gjort, eller någon regel just nu, som faktiskt gör det där svårare? För det är ju som du säger, det har ju varit en helt fantastisk, vad ska jag säga? Jag tycker det har varit en fantastisk upplevelse mitt i allt elände. Och se vad människor klarar av att göra. Som det borde inte ens vara möjligt. Men det gick.
Ja, det gick. Och samtidigt så har vi ju förstås i Sverige en helt katastrofal situation med alla dödsfall och all sorg och så. Det är ju väldigt tungt att tänka på det.
Oh ja. Och all ensamhet som du sa i början. Ja. Förlåt, ett område.
Nej, men ett område som har varit mycket diskuterat och kritiserat, det är ju hur äldre har behandlats under pandemin. Dels en diskussion om, ja, men hela det här att alla 70-plussare ska vi skydda, och det gör vi genom att stänga in dem i sina hem. Och många blir isolerade, ensamheten blir ett stort problem. Och besöksförbud i äldreomsorgen. Men mycket, alltså just äldre människor har betalat ett enormt högt pris. Men där vet jag att du och Barbara Westerholm, som jag har varit med i den här podden tidigare, ni har tagit flera viktiga initiativ på det här området, hur vården för äldre skulle kunna bli bättre. Kan inte du berätta vad du tänker att vi borde göra där?
Oj, vi behöver göra massor. Om jag börjar med Barbara Westerholm, så har ju hon avslutat en statlig utredning väldigt nyligen, där hon tittar på just det här att det behövs en fast omsorgskontakt. Det behövs mycket mer kontinuitet även i hemtjänsten. Hon och jag har pratat mycket om hennes tankar om att man också borde binda samman hemsjukvården och hemtjänsten på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Och sen skulle vi också behöva ha fler av andra yrkesgrupper. Kommunerna har ett jättestort ansvar för rehabilitering, både för människor med daglig verksamhet, personer med olika socialtjänstbeslut, särskilt boende och så vidare. Men det finns väldigt lite arbetsterapeuter och fysioterapeuter, logopeder och så vidare anställda i kommunerna. Så att jag tror vi behöver tänka på ett helt nytt sätt och förstå att det här är avancerad sjukvård. Det här är människor som har lagt sitt liv i kommunens händer, för det är ju vad man gör när man väljer att flytta in på ett särskilt boende. Då måste de personerna också faktiskt veta att vi tar hand om det, alltså att vi tar det ansvaret på allvar. Sen har vi ju till det, så har vi det här som du nämnde också i omyndigförklarandet. Alltså det har ju varit väldigt dubbelt, tycker jag, under pandemin, att å ena sidan så har vi haft för dåliga förutsättningar för äldreomsorgen och för dåliga förutsättningar i kommunerna att kunna klara en väldigt tuff tid med väldigt sköra människor. Samtidigt så har vi också från nationellt håll sagt att ja, fast de här människorna, eftersom de har många sjukdomar och eftersom deras kroppar är sköra, kan de verkligen bestämma över sig själva? Ska vi inte besluta att ingen får hälsa på dem? Och det har ju varit en helt bizarr situation, tänker jag. Alltså, ingen ska äga en annan människa. Det måste ju ändå vara självklart. Om jag bor på ett särskilt boende så är det väl jag som bestämmer vem som kommer hem till mig. Och att då säga att min man eller fru eller barn eller vem det kan vara får inte komma dit, även om de har isolerat sig och varit jättenoga. Men däremot vaktmästaren får springa ut och in. och byta glödlampor och hänga upp tavlor. Alltså det är någonting väldigt underligt över alltihopa. Men som sagt, jag tror att de stora lösningarna, det är ju att stärka kompetensen i äldreomsorgen, både genom att säga att vi ska ha fast anställda undersköterskor, fler yrkesgrupper, att vi ska ha ett medicinskt ansvar, rehabiliteringsansvar och annat, men att samtidigt också säga, det spelar ingen roll hur gammal du är eller hur sjuk du är, du äger ditt liv. Det måste vi vara jättetydliga med.
Ja, för det här med vad är ett särskilt boende? Jag tror att det är många som inte har varit i kontakt med det, som inte riktigt vet vad det är heller. Men det gjordes ju en jättestor reform som kallas för ädelreformen på 90-talet, var väl det. Och som innebar att man avskaffade de här gamla långvårdsavdelningarna och istället skulle människor få leva i en hemlik miljö. Och det är ju verkligen människors hem där det skulle finnas omvårdnad på ett bra sätt. Och det var ju en väldigt fin tanke, men det är ju också så att många är väldigt sjuka och vi måste ju inse att det är avancerad, ibland i alla fall, sjukvård också som bedrivs vid sidan av all den här omsorgen som man kan behöva när man är äldre. Så jag tror också att det är viktigt att vi pratar om det i de här termerna. Att det här behövs finnas en hög medicinsk kompetens nära de här personerna. Snacka om nära vård.
Som ja, verkligen.
Ett sånt där lite modeord som vi har pratat om i den här podden flera gånger tidigare också. Samtidigt som det är människors hem. Och det, i sitt hem är man ju, där ska man ju liksom ha sitt eget ansvar och sin egen frihet att vara den som bestämmer. Alltså jag har tänkt mycket på det där med besöksförbudet och jag tror att det var nödvändigt att liksom klippa till med ett besöksförbud för att få en tillfällig stopp på smittan. Men det borde ha varit under en kort period, några få veckor. Och så borde man ha använt den tiden till att bygga upp en lokalt anpassad modell för hur man med värdighet ska låta människor mötas den sista tiden i livet. Det hade varit mycket mera värdigt för de människorna som bor där, och jag tror också att det hade skapat en mycket, mycket större trygghet för de anhöriga, men också för samhället i stort, vetskapen om att vi inte lämnar äldre människor i sticket.
Verkligen, jag håller helt med.
Ja, det finns mycket vi kan lära av detta, och det finns mycket som vi vill utveckla nu när vården är en sån viktig fråga för väljarna, och nästa år är det ju faktiskt valår.
Om då ska jag rösta på Liberalerna.
Vad sa du?
Då ska jag rösta på Liberalerna, sa jag.
Ja, det ska jag också göra, verkligen. Men om du ska få formulera den viktigaste valfrågan för dig, vilken skulle det vara då?
Det här går inte att skriva på ett flygblad, men om jag nu säger det jag faktiskt tycker till dig istället för det som ryms på denna lapp med tre punkter och så vidare, då skulle jag säga...
Det är inte den klatschiga rubriken vi
är ute efter. Nej, det här är inte den klatschiga liksom rubriken, precis. Nej, men jag tror så här. Apropå ädelreformen, där man tyckte man var så himla smart och sa att men sjukvård ska vara här borta och här ska vi ha omsorg och det ska vara hemlikt och då behöver vi inte ha några yrkesgrupper. Alltså, jag tror att inom hela sjukvården och egentligen hela det sociala skyddsnätet så måste vi börja tänka att det handlar inte om vad som är snyggt när jag sitter vid ett skrivbord och ritar upp något. Vi måste börja forma skyddsnätet efter människor. Inte försöka omforma människorna så de ska passa in i vårt system. Och det tror jag egentligen är grunden. Och det gäller, tror jag, alla frågor jag driver. Det spelar liksom ingen roll om det är sjukvård eller om det handlar om hemlöshet. Eller om det är äldreomsorgen eller funktionsrätt. Vi måste se att staten finns för människors skull. Hela offentlig sektor finns för människors skull, inte tvärtom.
Det var ingen kort rubrik på ett flygblad där, men stärk individen i vården är väl en bra målsättning. Jag tror att jag vill verkligen ta upp frågan om hälsa och prata hälsa, inte bara i valrörelsen utan överhuvudtaget. Det känns som en jätteviktig fråga, och att vi måste stärka hälsan och rikta våra ansträngningar allra mest där hälsan är som skörast. Och det är ju bland annat bland äldre, men det är också bland barn som växer upp med tuffa uppväxtvillkor. Och många andra. Det är inte så lätt att vara så här klatschig i sjukvårdspolitiken, och det beror på att sjukvården är väl kanske det mest komplexa mänskligheten har skapat. Så men vi får stå ut med att det krävs ganska långa resonemang.
Alltså du och jag har ju haft en del samtal också, apropå hälsa som du säger, om anhöriga situation. Kan inte du berätta lite, för det tänker jag, det hänger ju verkligen ihop både med att värna patienten, men också om just hälsa. Alltså var fjärde anhörig blir ju sjuk idag. Det är ju helt obegripligt. Anhörigfrågorna tror jag, ja. Där tror jag du har väldigt många kloka idéer som verkligen skulle behöva genomföras, inte bara i Stockholms län utan över hela landet.
Hela, absolut. Alltså jag tror att det här med att vara anhörig, alla som har varit anhöriga till någon som är svårt sjuk vet ju vad det innebär. Hur gärna man vill och hur svårt det är att känna att man räcker till. Och vilken press det är. En väldigt stor andel av svensk hälso- och sjukvård bedrivs ju faktiskt av anhöriga. Väldigt mycket omvårdnad och ibland ganska avancerade saker. Och det kan vara en fantastisk sak att få vara med dem som anhörig, men det kan också vara förfärligt tärande. Så att olika former av anhörigstöd och att man verkligen kan få frigöra tid under en period i sitt liv för att vara den här anhöriga och kunna ta den rollen, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och man är ju anhörig på olika sätt. Jag tänker, för mig ligger det närmast till hands med äldre släktingar och så. Men det är klart att de som har sjuka barn har ju också en otrolig tung börda att skapa en bra tillvaro och vara en familj. Och det tycker jag är så viktigt, att vi försöker skapa möjligheter för människor att bevara sina mänskliga relationer. Att man inte plötsligt blir vårdare och barn eller vårdare och make eller så, utan att man får vara familjen eller mamman eller så. Och där kommer det att krävas väldigt många saker. Men jag tror också att framtiden är med oss i den här frågan, för det finns tekniska bra liksom stöd vi kan ta till. Men jag tror också att skapa tid att vara anhörig, det är faktiskt en uppgift för politiken som vi får ta oss an.
Det tror jag verkligen. Och jag tänker precis det du säger, alltså att föräldrar ska inte behöva ha administrationsutmattning. Syskon ska inte behöva bli osynliga. Idag har ju syskon sämre betyg än andra jämnåriga, för att alltså, de kommer ju i kläm, och vi gör för lite, tror jag, i samhället för att motverka det. Vi kan inte förvänta oss att familjer ska lösa det här själva, för att mycket av själva problematiken den är det faktiskt samhället som har skapat, och då måste samhället också lösa detta och stötta anhöriga mer. Jag håller helt med dig.
Lina, vi låter det här med anhöriga och stödet till anhöriga bli liksom avslutningen på vårat samtal. Tiden går fort när man har det roligt, och det tycker jag att vi har haft tillsammans. Stort tack för att du ville vara med i min podd.
Tack själv, vad mycket energi jag fick. Nu ska jag ut och förändra, tänkte jag. Eller jag ska inte ut, jag ska sitta kvar instängd i mitt pandemikontor. Men jag ska i alla fall förändra, det ska jag göra.
Varmt lycka till med det, Lina Nordqvist.
Tack, ha det gott.